Vilket är ditt drömjobb?
Ja, men jag har nog nästan det. Annars hade jag ju liksom sökt mig vidare, tror jag. Jag trivs otroligt bra där jag är idag.
Men kan inte det vara olika saker? Att man kan ju trivas bra idag, men du kan ju ha ett annat drömjobb.
Ja, det skulle man kunna ha säkert. Några skulle vilja säga att jag var USAs president, kanske som en drömyrke. Men jag har ingen liksom, att jag går och tänker på att jag skulle vilja göra någonting annat så där på rak arm.
Min nästa gäst är chef för projekt och förädling på Fabege. Ett fastighetsbolag som jag har kunnat följa på hyfsat nära håll och sett hur de har utvecklat områden från att vara i princip ingenting till att bli naturliga mötesplatser. Och i en tid då många fastighetsutvecklare, samtidigt som de behöver kämpa med att få ihop sina kalkyler för att överhuvudtaget kunna starta nya projekt, även behöver ta ett stort ansvar för hela branschens omställning, så är det kul att höra mer från ett bolag som vill göra båda två. Låt mig presentera Claes Holmgren. Varmt välkommen till Hela kedjan, Claes.
Ja, tack så mycket.
Det står att du är chef, projekt och förädling på Fabege. Vad ingår där?
Ja, men det ingår egentligen all projektverksamhet som vi har på Fabege. Och det är från, jag skulle säga, de absolut minsta projekten till de absolut största, så är det mitt ansvar.
Vad är det för skillnad på projektutveckling och stadsutveckling? För det har ni också. Vad går gränsen?
Jag skulle inte säga att det är någon skillnad på projektutveckling och stadsutveckling. Alltså idag är projektutveckling att utveckla en hel stadsdel, tycker jag. Vi lämnade för kanske 10 år sedan, så var ju projektutveckling att du utvecklade ett hus. Idag tycker jag mycket av min egen tid när jag diskuterar projekt eller stadsutveckling är ju livet runt husen. Sociala frågor, gaturum, belysning, säkerhetsfrågor. Kanske inte de som har med själva huset att göra, utan området runt omkring.
Ja, det är någonting jag tänker på när jag tänker på Fabege, just att ni har hela området. Ni har ju Arenastaden i Flämpan nu och sen Solna Business Park. Så det är ju sällan bara en fastighet.
Nej, utan det har ju varit en strategi sedan många år tillbaka att bilda kluster egentligen. Just för att kunna påverka din närmiljö och bli en starkare röst också i området där du är, i närområdet.
Hur länge har du haft din nuvarande roll?
Det är drygt 10 år.
Och i din roll, du är chef för den här delen i Fabege, men vad är det mer konkret du gör om dagarna?
Mer konkret? Ja, men mycket är ju att titta. Dels är det ju att hålla i de projekt som pågår, men jag har ju ett gäng med nästan 20 pers som hjälper till med det alldeles utmärkt. Så att mycket av min tid går ju åt att hjälpa till och titta på nya möjligheter att kanske förvärva fastigheter eller titta på nya projektmöjligheter eller jobba i väldigt tidiga skeden också. Så att
hur många projekt har ni igång nu i produktion?
Oj, jag brukar säga att vi drar någonstans mellan 200-250 projekt per år. Och ska man säga att vi har ett tiotal som är över 50 miljoner ungefär på ett år som går. Så det är rätt många.
Jag tappade hakan när du sa 200-300 projekt.
Ja, men då är det alltså de allra minsta egentligen.
Vad kan det vara?
Ja, men jag säger att de allra minsta är ju ändå ofta ett par hundratusen egentligen, så att.
Men vad är det att byta matta i?
Ja, men det är ju en hyresgästanpassning på 150-200 kvadratmeter eller ett fläktrumsbyte eller fönsterbyte eller även sådana saker.
Det känns ju som att man behöver vara en del medarbetare för att kunna hålla koll på så många projekt.
Och det är vi ju idag. Vi är ju 18 stycken projektledare / projektchefer hos oss som jobbar dagligdags med de här projekten. Men du har ju även en ganska stor del med inlejd projektledning också.
Du nämnde att du har haft din nuvarande roll i 10 år. Vilken skulle du säga är den största skillnaden i hur Fabege arbetar med projektutveckling?
Nej, men den stora skillnaden är nog det jag sa lite innan egentligen. Att man har vandrat ifrån att utveckla bara en fastighet till att utveckla ett helt område. Det tror jag är den stora markanta skillnaden på en 10-årsperiod.
Men jag tänker på kravställning och sånt.
Ja, absolut. Hur? Ja, men det har ju förändrats också mycket. Kan man ju egentligen bara se om man tittar på konsultskrå, tycker jag, under en 10-årsperiod har du ju fått otroligt många mer experter som du måste ha hjälp ifrån idag som du inte hade tidigare. Det är trots allt inte så jättemånga år sedan man började med brandkonsulter och brandutredningar, och även ljud och ljus är också såna här som har kommit med åren. Och det kommer ju fler nya specialistskrån hela tiden som kravställandet är ju både från våra kunder och framförallt kanske från kommun och stat.
Ja, men jag tänker om man delar upp det, för hyresgästerna, ja, de har ju vissa krav för, ja, att välja er. Och så kan ju kommunen ha vissa krav.
Ja.
Sen har ju Fabege sina egna krav.
Vad
har Fabege för egna krav som du känner att där kravställde vi faktiskt inte för 10 år sedan, men nu är det en väldigt viktig del i vår projektutveckling?
Den måste fundera lite grann. Det var en bra fråga, för man tänker inte så mycket. Ja, men jag tror så här, alltså, teknikmässigt så ställer vi ju mycket större krav idag än vad vi gjorde för 10 år sedan på vårt klimat i fastigheterna. Det tror jag är en stor skillnad. Och sen framförallt ljud och ljus är också en sån sak där vi har dragit upp kraven avsevärt mot vad vi har haft historiskt egentligen. Så att det är väl kanske de enklaste att komma på.
När jag tänker på Fabege så tänker jag ju både på nyproduktion, men jag tänker också på att förädla det befintliga beståndet.
Ja.
Hur stor del ekonomiskt alltså, respektive del?
De stora projekten blir ju oftast väldigt mycket pengar. Alltså rena nyproduktionsprojekten. Så att jag skulle säga att 2/3 är ju nyproduktionsprojekten. Och tittar man idag då, så har vi väl 3 riktigt stora pågående projekt som är inte riktigt upp mot miljarden, men någonstans mellan 0,5 till 1 miljard. Och det är klart att de sväljer ju mycket pengar. Så att sen är det ju en handfull som kanske ligger runt 100 miljoner i omsättning på pengar. Och det är ju lite mer den typen av ombyggnad, tillbyggnad eller rena rotprojekt då.
Är det någon skillnad hur ni jobbar med ett rotprojekt kontra nyproduktion?
Ja, men det är det. Vi har delat ju gänget liksom i 2 delar för ett antal år sedan. Ett gäng som har mer och mer fått gått mot nyproduktionssidan och den andra delen mot ombyggnadssidan. Och det tror jag, kravspecen är ju relativt olika på de här delarna, nyproduktion och ombyggnad. Så att den delen som vi gjorde för ett antal år sedan har vi fortsatt haft det så, och driver ju lite olika utbildningsinsatser med de olika grupperna också, därför att jag tycker det går mer och mer isär egentligen på nybyggnadskrav jämfört med ombyggnadskraven.
Min upplevelse från sidan är att fastighetsägarna, de tänker till en extra gång idag om de ska riva en fastighet eller inte. Mm. Att det kanske var lite lättare att trycka på rivningsknappen för 15 år sedan. Har Absolut. Du samma bild?
Ja, men det är det. Det håller jag med om. Men det är ju också framtvingat ifrån kommuner att du får inte riva på samma sätt idag. De ställer mycket högre krav på oss i den frågan. Så där går vi hand i hand, tycker jag. Alltså, vi tittar ju mer och mer på att återanvända husen. Och går det inte att återanvända det, så kanske du kan plocka en hel del material ifrån de gamla befintliga husen. Och det jobbar vi ju mycket med idag, att försöka återbruka på ett sätt som vi inte har gjort historiskt.
Ja, hur går det? Jag har ju läst om er hubb,
ja,
där ni lagerför,
ja,
material.
Ja, men vi har väl, det är väl Fabege ett litet nötskal, tycker jag. Vi try and error lite, och det gjorde vi för 1,5 år sedan, så startade vi den här hubben. Att ska vi få någon snurr på det, så måste vi ju våga och försöka och testa. Och då skaffade vi oss en egen hubb. Och hubben är ju egentligen en mellanlagring, men att först ha något ställe att ha allt material på och sen att hitta datasystem för att hantera det här. Och jag tycker vi har kommit rätt så långt. Vi har hyfsat bra snurr på det här, kanske framförallt de lite mindre projekten. Och det här är ju sättet att komma framåt. Vi har med den här hubben som vi har drivit i 1,5 år nu nästan. Så vi har gjort en hel del fel också, men det måste du ju våga kosta på dig för att komma framåt. Så idag måste jag säga att vi ligger ju långt fram i det här, och just nu pratar vi med ett par andra fastighetsägare och ser om vi inte kan expandera det här och få det att bli lite storskalig drift istället och göra det ihop.
Det var det jag tänkte fråga, om ni ser det här som, för ni gjorde ju det för att det skulle komma igång,
ja,
men ser ni i framtiden att det är ni som ska ha den här hubben?
Nej,
eller?
Det är det inte, utan spaningen var för 1,5 år sedan att det finns ingen entreprenör som vi skulle vilja lägga det här på, för det är för många delar som ingen riktigt behärskar fullt ut. Och då sa vi, istället för att vi har 4 entreprenörer, så vi börjar själv och sen så får vi se var det här tar vägen. Men egentligen är det lite konstigt att ingen som har hoppat på det här spåret fullt ut med ett färdigt koncept att presentera. För det här vore ju verkligen någonting att kunna tjäna pengar på som entreprenör, om man är först på banan och har en bra tanke kring hur det här ska gå till.
Men har ni funderat kring en modell för hur man skulle kunna utvärdera det? Om jag som entreprenör kommer till er och vill bygga åt er,
ja,
och jag har de här möjligheterna att jag kan återanvända material,
ja,
alltså hur ska det utvärderas? För att i många fall kan det ju faktiskt vara billigare att köpa nytt.
Ja, det är ju en stor risk att det är så fortfarande. Men, och det är det som gör att du behöver få lite stordriftsfördel på det, att du kan använda mer material, för det är ju en sak vi märker också. Vi har lite för lite material i den här hubben när vi ska göra det. Att du behöver ju, tar du mattor till exempel, så behöver du ju en ganska stor volym för att kunna täcka upp det, så att du får en sammanhängande färgsättning eller vad det nu må vara. Så att, men till din fråga om, vad var frågan?
Nej, men om ni har funderat kring utvärderingsmodeller,
ja,
okay, för att få med, för jag menar i en förändring, om man ska vara drivande,
ja,
i den.
Ja.
Ja, men om jag ska utvärdera på lägsta pris,
ja,
då är det inte säkert att det gynnas, det här återbrukstänket.
Nej.
Men som Fabege vill ju ändå gynna det, så har, ja, ni någon modell kring hur man kan utvärdera det?
Nej, det har vi inte riktigt. Och ibland har man ju läst lite grann om att det ska vara andra arvoden för de som jobbar med återbrukat material. Det tror inte jag är vägen framåt. Jag tror man ska som entreprenör vara väldigt... man säljer ju timmar i mångt och mycket. Och tittar du på de större byggentreprenörerna, har ju de blivit lite mer CM-bolag idag än vad de var historiskt. De har ju inte så mycket användning. De säljer ju timmar. Och det blir ju samma sak med återbruk. Det tar lite mer tid istället. Du måste leta upp, du måste få det att passa, du måste kanske åka och hämta och titta och utvärdera. Så det är klart att det vi kommer betala för, det är ju mer timtid för att hantera material. Så vi kommer inte ha råd att ha några dyra köp av begagnat, eller du kan inte lägga på speciellt mycket på hanteringen av det här gamla heller för att få en ekonomi i det. Och du måste ha ekonomi till slut, annars tror inte jag att det här kommer fungera i långa loppet.
Men det känns ju som att ni kanske inte har ekonomi i dagsläget när ni återanvänder från hubben, men ni gör,
nej,
ju det ändå.
Nej, det tror jag inte riktigt vi har heller. Alltså det är ju en av de sakerna vi får utvärdera när det har gått lite längre tid. Och det gäller ju att få en, det gäller att få alla parametrar att fungera. Det är allt från demontering till transporter, och du måste ha ett ekonomisystem som hanterar allt det här. Du behöver få våra konsulter att förstå hur de ska använda de digitala verktyg för att hitta begagnat material. Så det är många steg här för att få det att fungera.
Man skulle kunna säga att hubben är en form av innovation. Det är en,
ja,
förändring i,
absolut,
branschen. Men hur jobbar ni annars med innovation inom projektutveckling på Fabege?
Ja, men vi har det som ett mål i alla våra större projekt. Att vi ska ha ett innovationsmål, eller du får gärna ha flera mål. Och det behöver, innovation kanske inte riktigt rätt ord, för emellanåt kan jag tycka att det handlar ju lika mycket om jobba med ett sätt, ja, du förändrar ett arbetssätt till exempel, och det behöver ju inte vara nytt, utan du kombinerar tre olika gamla till att göra någonting annorlunda än vad vi har gjort historiskt. Det senaste vi gjorde var att vi har ju haft mycket bekymmer i förvaltning med dörrmiljöer, och då sa jag, men då ska vi titta på ett sätt att försöka handla det på annorlunda sätt. Vi sätter en annan organisation just bara för dörrar, och även när vi projekterar och ser om vi kan göra handlingar för att underlätta upphandling. Och det är väl ingen nymodighet det, men det är ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att handla. Så det får vi se här nu med lite år på nacken hur väl det föll ut. Men spontant kändes det som men vi har fått en bättre dörrmiljö.
En del är ju innovation och en del är ju ren erfarenhetsåterföring.
Ja.
Och jag tänker, Fabege har ju byggt ganska mycket. Det är ju bara att kolla Arenastaden.
Ja.
Finns det några lärdomar från exempelvis Arenastaden som sticker ut, som du kan rabbla upp att, men den här saken hände där och,
ja,
nu jobbar vi vidare med det?
Ja, men det finns det säkert. Jag kan börja med, när man kommer till de här riktigt stora projekten, om man tittar på SE-banken som är när du kommer över 100 000 kvadratmeter och ska jobba på de volymerna, att organisatoriskt behöver man jobba lite annorlunda än om du jobbar på ett bygge som är kanske 25-30 000 i volym då, i sånt fall. Storleken kräver andra tankar kring hur man organiserar sig, tycker jag. Och det bör man ha med sig i de här riktigt stora projekten. Det går inte bara att skala upp allting och tro att, ja, men då blir vi ett par inköpare till, vi blir ett par arbetsledare till. Utan man måste verkligen jobba med organisation i de här stora volymerna.
Vad hade ni gjort annorlunda i SEB-projektet om ni fick organisera om?
Nej, men jag tror att man, det är en lärdom att ta med sig, att titta på hur man gör det. Det kanske ska vara två olika grupper, eller man kanske ska se det som två skilda projekt i projektet, och sen har man någon form av samordning högst upp. Nej, men det finns många små, eller små och stora lärdomar utav det här som jag tror man skulle knåda ihop till en förhoppningsvis bättre drivning nästa gång man gör ett sånt stort projekt igen. Och jag säger inte att SEB-projektet var ett dåligt projekt, för det var bra i mångt och mycket. Men jag tror både vi och de vi byggde med upplevde lite samma sak. Och det tror jag också man kan ta det parallellen från. Man byggde ju samtidigt Mall of Scandinavia. Den var jag inte själv inblandad i så djupt, men vi satt ju väldigt nära eftersom vi byggde ett stort hus ovanpå. Man ser de här stora projekten kräver någonting annat organisatoriskt.
Det var ganska många som gick av tåget på Solna station klockan 6 på morgonen.
Verkligen, verkligen.
Går man in på Fabeges hemsida så ser man ju att ni har ju en del utvecklingsprojekt eller stadsutvecklingsprojekt att se fram emot. Vi har Solna Business Park 2.0, vi har Vision Flemingsberg, Haga Norra för att nämna några.
Ja.
Finns det några målbilder med de här tre eller det ni håller på med som du tycker sticker ut? Som så här, men den här målbilden den hade vi inte när vi startade ett projekt för 5 år sedan.
Nej, men det är klart det förändras ju över tiden egentligen också när man håller på. Ibland glömmer man bort det. Om man tar kvarteret Polen som vi färdigställde för 1,5 år sedan nu då, så får man titta tillbaka. Jag gjorde den och då såg jag att det var 6 år innan färdigställandet var ju första skisserna på. Och du är ju hela tiden, under den tiden har du haft en med allt med covid och du har fått ett krig, så att det är klart att förutsättningarna i världen förändrar ju slutresultatet hela tiden, det påverkar ju. Och även i våra stadsdelar tycker jag att det du inte hade för ett par år sedan som vi planerade väldigt mycket för, det är ju det vi började med lite grann egentligen, att nej, men det är fler som jobbar hemifrån. Och det kan man ju säga, där uppe har vi även bostäder. Och där har det ju gått väldigt mycket från att från början när vi började första idéskisserna var det väldigt små lägenheter till att under covidperioden blir väldigt stora lägenheter för att folk skulle sitta hemma. Och nu börjar man backa hemåt igen tycker jag mot mindre lägenheter. Så att det är klart att tiden påverkar hur projekten ser ut lite.
Lägenheter är ju inte någonting jag kopplar ihop med Fabege, men tror du att ni kommer fortsätta utveckla bostäder?
Absolut, vi har ju ett dotterbolag med Birger Bostad som har den kunskapen. Och självfallet, vi har mycket bostadsbyggrätter som ligger i våran portfölj, så att det kommer bli en naturlig del. Och det är ju egentligen tanken med den här bostadsdelen som vi har, det är ju för att kunna utveckla stadsdelar. Du behöver bostäder i en stadsdel.
Jag är intresserad att höra lite mer om ert samspel med byggentreprenörer, för att det finns väldigt många som vill jobba med er. Alltså, ni är en trygg beställare, ni har häftiga projekt, ni bygger även under dåliga tider, även om det är kanske lite färre byggstarter. Hur väljer ni byggentreprenörer?
Ja, men mycket är ju människorna som man är ute efter. Och flera av oss är ju väl så rutinerade att kunna dra erfarenheter från gamla projekt. Så att väldigt mycket, kanske inte så mycket vad det står på hjälmen jämt och ständigt, utan det gäller att hitta bra organisationer. Mycket av våra projekt är ju samverkansprojekt. Och flera av de här riktigt stora projekten, det är samma team som har jobbat både 2-3 projekt med oss. Och det tycker jag det är ju det allra bästa, när vi hittar ett gäng som vi kan fortsätta med i nästa projekt, som har lärt sig Fabeges önskningar och krav och vi förstår dem också.
Om man tar de här projekten över 50 miljoner, min bild av Fabege är att ni brukar arbeta med ett målpris, sen har man en löpande räkning ersättning och så kan det ju finnas olika parametrar. Just är det den ersättningsformen ni föredrar?
Ja, men något liknande är det ju oftast. När vi startar många av de kontorsprojekt vi startar, inte alla men många, så har vi ju inte hela huset uthyrt. Och det är klart, då vet vi ju inte riktigt vad vi ska bygga, så det är svårt att handla dem på fasta entreprenader. Och då blir det gärna samverkansformer istället, så vi kan vara med och styra hela vägen tills vi går i mål. Och det bästa brukar ju vara, dels behöver vi ju ändå trots allt hitta någon form av pris som man kan få våran styrelse att känna sig trygga med. Men även att hitta morötter för att få entreprenören att vara på tå.
Den här samarbetsformen med samverkansentreprenader, jag är en stor förespråkare av den. Jag tror att projekten blir bättre när man gör så. Och en sak att benchmarka, det är om man säger styrelsen till att starta med den här volymen. Men en sak med exempelvis en fastprisupphandling, det är ju att du kan konkurrensutsätta och då få en känsla för hur entreprenörerna ligger i pris.
Ja.
Jobbar ni med det också på Fabege, att ja, men var tionde projekt, det lägger vi ut på en upphandling och så ser vi vad som trillar in?
Ja, nej, men vi har ett par fasta entreprenader som går också, såklart. Och även när vi gör de här samverkansprojekten så brukar vi ju hitta 3-5 kanske som vi vet att de här kan vi verkligen fullfölja hela det här projektet med. Det är ju lite frågan om man tar någon av de större, vad har ni för organisation? Och sen är ju det en av konkurrensförutsättningarna, organisation och även vad de har för tänkt riktpris kanske och vad de har för påslag i det här och vad de ser för möjligheter att kunna få det här till en bra produkt åt oss. Sen kan jag också tycka, om man fastnar lite i det här med samverkansentreprenader, den är ju bra i många avseenden, men jag tycker också med säg att vi har haft det i kanske 10 år, det innebär ju att du har haft rätt många generationer som har kommit ut som har aldrig jobbat på något annat sätt än samverkan. Och spaningen är lite grann att tittar man hur det var i de här fastbilsentreprenaderna där de flesta fostrades som är lite äldre, där jagar du ju varenda spänn egentligen. Hittar du någon maskin som ligger som du hyr så åker den ju in med blixtens hastighet, för varje sparad krona är ju en tjänad krona. Det kan jag känna lite grann emellanåt, att det tappar man lite i de här samverkansformen, och det är ju för att vi inte riktigt har utbildat ut de nyexaminerade, eller man kan ju vara upp till både 30 och 35 och aldrig jobbat i något annat än samverkan.
Det och att man har gjort det under goda ekonomiska tider. Det har funnits pengar.
Det också.
Så ja, även om det har varit en fastprisentreprenad. Ja. Men du kommer med den här ätan. Den är inte by the book, men du kanske får den godkänd ändå.
Nej, håller med.
Jag tror att du är inne på någonting där. Ja. Det är en jätteutmaning. Det är en hel generation som är fostrad på ett annat sätt.
Ja. Så ibland kan man ha en liten sån här önskan att hitta ett sätt att... en ny form av entreprenadupphandling. Tyvärr vet jag inte hur den ser ut, så jag kan inte ge någon liksom tips på hur man ska göra. Men jag tror det borde hög tid att se på möjligheter att förändra sättet att handla på och jobba tillsammans.
Du nämnde att ni gillar de här långsiktiga samarbetena, projekt 1, 2, 3 och 4. Ja. Och det är jättebra för de som har jobbat med er och kunnat visa vad de går för. Men det finns ju entreprenörer som inte har jobbat med er, men som drömmer om att jobba med er. Ja. Vad ska de göra?
Ja, men vi är ju ute och frågar. Med den mängd projekt vi har så finns det ju alltid möjligheter att komma in. Och det är ju också en sak vi måste jobba med. Vi måste ju titta på att bredda oss hela tiden och se vilka är heta just nu. Vilka kan vi testa här? Så att, det finns alltid lite nya som är med och räknar åt oss också.
Vi spelar in där under Construction Summit och här har man ju pratat om det, en del branschutmaningar. Det är kostnader, det är hållbarhet, det är arbetsmiljö.
Ja.
Jag kan ju tycka att det är ju en beställarfråga, de här sakerna. Det är klart att man kan skriva över det i ett kontrakt. Men hur jobbar ni med Fabg med just de här frågorna?
Nej, men det är klart att vi tittar ju på de frågorna också. Jag kan egentligen, när man är så här lite grann, så tycker jag det är lite synd att arbetsmiljöfrågorna har fått otroligt stor fokus sista åren i byggbranschen. Förvisso med en viss rätta. Det är klart att vi ska ha den högt uppe på agendan och att vi inte vill ha några olyckor eller svart arbetskraft. Men det som växer fram allra mest hos oss hela tiden, det är håll nollan. Det finns väldigt många olika typer av branschdelar där man försöker än mer promota säkra byggen, ingen kriminalitet. Och här skulle jag vilja se samma frenesi och kanske samma beslutsamhet att titta på hur blir vi ännu bättre på att effektivisera vår byggbransch. Hur får vi ännu mer innovation i våran bryggare? Hur ökar vi produktiviteten? För den är alldeles för låg idag. Den pratas det väldigt lite om. Och det är där om man gör den jämförelsen där jag tycker det finns många branschgemensamma föreningar där man inte har de här frågorna på agendan tillräckligt högt. Utan det är hela tiden kriminalitet, arbetsmiljö och de frågorna som har fått lite för stort utrymme.
Men ni sitter ju på en unik sits där, tänker jag. Ja. För att nu, visst, lite sämre tider, lite färre projekt igång. Men när det går bra så har ni många projekt igång. Ni jobbar med olika entreprenörer. Ni vet ju vad som funkar i de olika projekten. Ni måste ju ha en jättestor erfarenhetsbank.
Absolut. Det är klart vi har det. Men om faller man tillbaka lite till de här frågorna så är det ju mer och mer att du behöver ju få många som... ställer upp och vill driva frågan att nu är det effektivitet som är det absolut viktigaste. Du måste vrida synen på hela branschen. Du kanske måste ge dig på att titta på hur arbetstider, arbetseffektivitet och sådana saker, hur man kan förändra. Och det är inget du kan göra som egen liten beställare. Även om förvisso Fabege är hyfsat stora, men man behöver vara fler som går samman och gör det jobbet, tror jag. Annars får man ingen genomslagskraft.
Men där håller jag med dig. Men jag känner också, om FABG har ett projekt på 300 miljoner. Ja. Om ni vill jobba med oss i det här projektet, då vill vi att ni fokuserar på de här sakerna.
Ja.
Det borde väl gå.
Absolut. Ja, men det är klart att vi försöker hela tiden trycka på de här. Men jag tror, för att få någon form av utväxling, så behöver du många fler som jobbar med just de frågorna. Förhoppningsvis får man ju det i arbetsmiljöfrågorna, eftersom den ligger så otroligt högt på agendan. Och det är väl bara att titta på det vi är på idag. Det är rätt så många seminarier som handlar om arbetsmiljöfrågorna, kriminalitet. Och det, jag håller med dig, du börjar lite grann med, på något vis är ju det borde bara vara en bock i kanten när vi handlar en entreprenör. Att självfallet så är det inga kriminella bolag som är med. Självfallet så är arbetsmiljöfrågan jättehög hos oss, och den kommer vi sköta.
Jag blev ändå glad när du nämnde produktivitet, för det har varit en fråga jag brunnit för, men den har ju liksom fallit bort lite de senaste åren.
Ja, men det är lite synd, den skulle man vilja få upp på agendan lite mer igen, tycker jag. Eller inte bara lite mer, utan ganska mycket mer. Byggbranschen har ju under rätt så många år tid lidit, tycker jag. Det finns ju många kurvor som tyvärr pekar helt plant, och vi vill ju att det ska börja gå uppåt lite grann, att för varje krona så får vi lite mer produktion än vad vi har idag.
Om vi träffas om ett år, vad pratar vi om då?
Jag antar att vi pratar om ett liknande saker faktiskt, att hållbarhet är ju hela tiden någonting som är högt på agendan, så den kommer säkert fortsätta.
Jag hade ju hoppats på att du skulle säga produktivitet.
Ja, vi försöker tillsammans. Du får gärna hjälpa mig. Du har ju träffat och ska träffa många här, så...
Tack Claes. Ja, nu stänger jag micken och pratar lite AIKs träningsanläggning, tycker jag.
Ja, det gör vi.
Bra, tack.